Tack Jesus att vi bara får vara i din närvaro. Nu Herre, innan vi går in i ditt ord så vill jag bara Herre att du Jesus ska också hjälpa oss och förstå Herre vad lovsången kan göra i oss Jesus när vi verkligen tar oss anden på det sätt som du vill Herre. När vi bortser från att det inte är min favoritsång, det är inte min favoritstil, allt är fel. Utan vi bara ser på dig Jesus, så spelar ingenting roll annat än när vi vill lyfta våra händer och tillbe dig Jesus. Det finns få vapen som är så kraftiga att göra skillnad i vår ande och vår själ. Det är när vi hänger oss till Herren i lovsång. Det är verkligen Jesus fokus. Då är det som världens omständigheter, stormar och oro. De bara väller åt sidan och kvar är bara du och Jesus. Så jag bara önskar vi sjunger den här refrängen en gång till. Och så sätter du bara ditt fokus på Jesus. För jag har ett så viktigt, jag har ett så svårt, men absolut livsförvandlande budskap idag. Så det är bra om vi på något sätt kan hänge oss inför Jesus i en hängiven lovsång. Där du bara ser på Herren och utgjuter ditt hjärta inför honom. Då sjunger vi en sista gång.
I din närvaro vill jag vara. Allt som stressar mig jag stänger av. I din närvaro ser jag klart. I din fri
som jag tror att församlingen och församlingen överlag skulle må bra av om vi skulle förstå, jag är verkligen ingen lovsångsteolog, men jag är lite teolog i alla fall, att jag har funnit när jag läser texterna vad en sann tillbedjan i ande och i sanning gör med oss, både som enskilda men också som församling. Och idag när jag ska tala om en ganska tufft ämne så känner jag att det är bra om vi nu kan fokusera extremt mycket mera på Jesus. Än inte mera, men det gör du alltid. Men lite Jesus behöver vi nog idag. För jag tror också att tar du det här budskapet på allvar och ger Jesus chansen idag, så vågar jag tro att du kan gå härifrån som en förvandlad människa. Jag ska tala om befrielse. Tufft. Med ett fascinerande ämne. Och jag har en text från Lukas 13 av alla ställen. Jag tror inte jag predikade över den här texten tidigare. Det står så här från vers 10. En sabbat undervisade Jesus i en av synagogorna. Där fanns en kvinna som hade haft en sjukdomsande i 18 år. Hon var krokryggig och kunde inte reta på sig. När Jesus såg henne kallade han henne till sig och sa till henne: kvinna, du är fri från din sjukdom. Och så lade han händerna på henne. Genast retade hon på sig och prisade Gud. Men synagogsföreståndaren blev upprörd över att Jesus botade på sabbaten. Och han sa till folket: 6 dagar ska man arbeta. Kom därför och bli botade på dem och inte på sabbaten. Då svarade Herren honom: ni hycklare! Löser inte varenda en av er på sabbaten sin oxa eller åsna från krubban och leder bort och vattnar den? Men denna kvinna, som en Abrahams dotter, som Satan har hållit bunden i 18 år, borde hon inte få bli löst från sin boja på sabbaten? Vid de orden skämdes alla hans motståndare, men allt folket jublade över alla underbara gärningar som han utförde. Här var det lite skillnad på bibelöversättning och skärm och bibel, men det är så ibland. Hörrni, befrielse. Jag vet inte vad det är du tänker på när du hör det ordet. En del som jag tänker till exempel på någon som sitter i fängelse och kommer ut ur fängelse. En annan kanske någon gång har varit beroende av nikotin, har rökt på tidigare och upplever att man inte längre gör det, men någon gång har man blivit fri. Man har lämnat någonting bakom sig. Och när jag blev kristen som 18-åring så hände en del fascinerande saker med mig. Till exempel min depression hade haft i cirka 5 år. Den bara på något sätt rann av mig. Jag kände att jag blev på nytt född. Jag upplevde en helig ande. Alltså ganska många dramatiska saker ägde rum sådär. Men en del andra saker hände inte på en gång. Och när jag tänker tillbaka på mitt liv så ser jag 2 områden som jag först flera år senare upplevde befrielse från. Och jag minns tydligt hur jag ett antal år efter jag blev kristen är på en konferens. Och jag är en ganska envis man. Det kommer fram, låt oss säga, jag är ganska kvällstrött. Det är någon kvällstrött här. Jag är ensam. Jag känner mig väldigt ensam med den nådegåvan. Men jag är väldigt kvällstrött. Den kvällströttheten försvinner enbart oftast om jag bygger pussel. Har ni någon annan kvällstrött varit med om den fascinerande upptäckten? Att när jag bygger pussel så är det så att tiden går och så mittar sig om klockan. Oj, då 2:30 innan jag vaknar snart. Alltså det på något sätt hänför jag till en envishet som jag har. Jag är ganska envis. Och på den här konferensen som jag var på med ett antal 100 ledare och pastorer, så fick jag för mig att jag tänker inte gå någonstans. Jag tänker stå på mitt ställe upp på en läktare och så tänker jag vara där tills Jesus sänder någon profet till mig och befria mig från ett område jag hade kämpat med ett antal år. Nämligen den, vad heter det, orenheten, pornografin och allt annat som frestar många män och kvinnor för den delen. Så jag ställde mig upp och så stod jag tänker inte gå härifrån förrän du sänder mig någon som kan befria mig från det här. Så där stod jag. Tiden gick. 10, 15, 20, 30, 40. Människor började gå hem. 45. Men det gått 45 minuter. Kommer en norrländsk pastor fram till mig. Och så säger han. Herren har talat om ett budskap in i ditt liv, säger han. Jag har aldrig sett honom förr. Han var ganska kortväxt broder. Och så säger han. Herren vill befria dig från det området. Exakt det område som jag sagt till Jesus. Idag önskar jag att bli fri. Och så lägger han sina händer på mig. Uttalar skarpa ord in i min själ. Och jag får uppleva en befrielse på det där området. Som jag upplever att än idag får nåden av att leva i. Ett annat område som jag kämpade en del år med. Det var min oförlåtelse. Både i familj och bland mina vänner. Och där upplevde jag en annan gång när jag är i Stockholm, med mycket Sverige här idag. När jag är i Stockholm och har varit där en sommar. Och upplever att Herren vill försona mig med min stora syster som jag hade ganska trasslig relation med hela min uppväxt. Och jag upplever hur Herren talar till mig de värsta av orden en lillebror kan höra. Herren sa det. Att det kommer hela din relation med din syster, men det kommer att krävas tårar. Be och fasa. Och ni känner inte kanske mig så bra med min stora syster, men det var så förr i tiden att vi sloddes och bråkade ungefär varje dag hela tiden. Och jag vaknade på, eller det var en tisdag kväll, jag vaknade onsdag morgon, jag ska dra iväg till jobbet, min stora syster kommer där och säger någon pikande grej till mig. Jag upplever hur den heliga ande kommer över mig och utan att jag förstår varför så börjar jag stor gråta. Hon ser på mig och hon frågasätter vad jag håller på med och jag sa jag vet inte vad jag håller på med men jag vill inte att vi ska bråka mera. Och så har vi värsta försoningsstunden där tillsammans där vi gråter ut tillsammans och det var 2002 och vi har inte bråkat sedan dess. 24 år, jag fick uppleva befrielse från oförsoning, helande in i relationen. Och jag skulle vilja idag med silkes vantar. Med stor dos av Guds nåd vill jag tala om detta med befrielse. Om vi hoppar in i texten så tycker jag att det är lätt att dra paralleller till mångas kamp idag. Till synagogan kommer en kvinna som varit bunden, lyssna nu, för riktigt att förstå den här texten. Hon har varit bunden i 18 år. I 18 år hon gått med sin krokiga rygg, troligen ganska mycket smärta. Ganska många konstiga blickar får hon på sig. Människor kanske ifrågasätter hennes motionerande tidigare och allt annat de kan hitta på. Hon kommer dit till synagogan. Och där i får Jesus syn på henne. Och det är någonting fascinerande hur Jesus, och vi har sagt det många gånger här i den här kyrkan, hur Jesus i stora skaror identifierar en person. Och så plockar han fram den här kvinnan, lägger händerna på henne. Hon mirakulöst på en sekund retar hon på sig. Och där kan man ju tänka, jag har inte fullt koll på den judiska på något sätt vanliga sabbatsfirandet. Men jag kan ju föreställa mig att det var inte varje sabbat som de upplevde med egna ögon mirakel. Så man kan ju tänka sig den här föreståndaren nu ska bara prisa Jesus. Tack och lov att vi äntligen får bevittna att Gud har kommit i församlingen. Människor blir helade. Människor blir befriade och upprättade. Men så står det att han blir arg. Man ställer sig en av de mest idiotiska frågor jag kan tycka man kan ställa den stunden. Det finns 6 dagar på man kan bli botad på. Men vilka andra dagar samlas man i synagogan? När, var ska man kunna uppleva en plats där Gud är närvarande? Om inte på mötet, i församlingen, i synagogan. Och Jesus han blir ännu argare på honom. Och så är kanske det kraftigaste uttrycket Jesus använder när han är arg. Han säger hycklare. Ett ord du inte vill höra av Jesus, det är det ordet. Hoppas inte vi har så många här ibland oss. Hoppas inte jag är en av dem. Jesus sätter dem på plats. Och så skäms de. Bra med lite omvändelsefylld skam ibland. När vi omvänder oss sådana onödigt religiöst trams. Tänk att församlingen så många gånger håller på med religiöst trams. Där vi på något sätt fokuserar på det yttre, fasaden, strukturen istället för på vad Jesus gör. Men det står då att de skäms, de religiösa, och folket prisar Jesus. Och det som alltid tycks hända då Gud gör någonting i ditt liv. Och det ska väl först du ska minnas idag. Som vanligt är det inte så många saker du behöver minnas när jag predikar, men det här är en av dem. Det fantastiska när Gud gör någonting i ditt liv är att det oftast och nästan alltid leder till att människor prisar Herren. Så när Gud får göra någonting i dig, oavsett hur du tycker hur ruttet ditt liv är, men när Gud gör någonting i dig så leder det inte till att människor tittar snett på dig eller tycker du är lite konstig. Nej, det leder till att vi prisar Jesus. Vi prisar Jesus för din skull. Tänk att ditt elände kan leda till att människor kommer närmare Herren. Och hur kan då, om vi talar om det här, hur kan församlingen bli en plats för befrielse? Hur kan vi visa varandra respekt och ömhet för människor som under långa perioder kämpar sin kamp? Jag reser en del nu för tiden och predikar. Och för min del när jag lyfter upp den här lite gnuddar med kikare på distans temat befrielse så får jag nästan, inte nästan, utan jag får varenda gång ett antal människor som kommer fram till mig och berättar åt mig jag är fast i det här, jag är fast i det här och jag har varit fast i det här så väldigt länge. Det tycks vara så att församlingen idag innehåller människor som är fast i diverse bundenhet och kamper. Människor som upplever att deras kamp har pågått allt för länge och många människor som vill ge upp. Och jag hoppas att församlingen, den här församlingen, skulle vara en plats som inte leder till att människor vill ge upp. Utan leder till att människor vill ge sitt liv till Jesus. Och komma närmare honom. Dagens text är inte så västerländskt på något sätt politiskt korrekt. Jag vet inte om du tänkte på hur du läste den. För Jesus säger ju rakt på sak och ganska odramatiskt att här finns en andlig dimension på kvinnans plåga. Ingenting som jag oftast använder, inte den här meningen i mina själavårdssamtal, att ja, men Satan har bundit dig nu i 12 år. Vi pratar inte så jätteofta om den här andliga dimensionen. Och trots det så vill jag påstå och vill väldigt starkt betona att varenda kamp och varenda bundenhet är inte av andlig karaktär. Det behöver vi säga. 25% av alla unga kämpar med psykisk ohälsa idag. Det är inte demoner överallt. Och det är inte egentligen Jesus är ute efter. Ni måste förstå exegetiskt och teologiskt vad Jesus vill syfta på när han säger så här. För vad Jesus vill säga, det är att det finns en himmelsk lösning på en människas kamp. Oavsett vad kampens karaktär och ursprung är, så finns det en himmelskt recept från himmelen för varenda människa. Vi måste ju tro på det. Pastorerna gör det, men tror ni på det? Alltså vi är frälsta av den heliga ande. Vi måste ju tro att Gud är verksam. Vi kan ju tro att världen vinner. Vi måste ju tro att Gud vinner. Borde importera lite mer halleluja folk som jag hade här från Nyland förra gången jag predikade. Det finns en himmelsk lösning på en människas kamp. Så var det mitt liv. Gud sände den här norrbottniska härliga korta brodern och bad mig till befrielse. Gud talade till mig om att jag ska försona mig både med min syster, med mina mobbare, med mig själv. Det finns en himmelsk lösning för varenda kamp, tror jag, en människa går igenom. För vi ska inte tala om dessa saker för att skrämma folk och skapa andlig ångest. Utan vi ska peka på källan till befrielse som är Jesus. Det är han det handlar om. Ja, men första Mosebok 3, där efter syndafallet, så när Gud talar till ormen, så en stora poäng är ju att ormen ska hugga i människans hel, men foten ska krossa den. Och det finns en kraft som är starkare än den här världen kan producera. Och det är den kraften jag tror vi som församling ännu mer behöver lyfta upp och våga tala ut. Paulus säger i Galaterbrevet att vi är kallade till frihet. Du är kallad till frihet. Så det finns en himmelsk plan för att var och en av oss ska kunna leva i frihet utan beroenden till den här världen. Det kändaste Jesus sammanhang kring detta ämne är Johannes 8, vers 34 och 36. Ganska radikala verser egentligen om du tänker på det. Jesus säger att var och en som ägnar sig åt synd är syndens slav. Och säger han vidare, om nu sonen gör er fria så är ni verkligen fria. Jag ägnar 4 eller 5 timmar någon kväll och grävde in mig i det grekiska ordet fria. En sån dålig hobby jag har ibland. Men jag fastnar ibland och så får jag en känsla någonstans i andliga på något sätt vestibulen i min själ att det finns något intressant kring det ordet. Så jag hoppar in i det där verkligen fria och jag fann att det förekommer bara 6 gånger i Bibeln. Och ett av de fascinerande ställena som det också förekommer i, det är Matteus 17. Där Jesus talar om tempelskatten. Kajsa nämnde om det där en denar och 2 denarer. Och det var 1 dagslön och 2 dagslöner. En vanlig tempelskatt låg på 2 denarer. Och i sammanhanget när Jesus talar i Matteus 17 om den här tempelskatten, så säger han att sönerna går alltså fria till templets herre. De behöver inte betala skatt. Och det kan du tycka är lite svårförstådd nu teologisk krumelur. Men tänk så här istället. Att när du får lön så betalar du skatt. Någon äger en del av din lön om du jobbar svart. Nej, det gör vi inte här i församlingen. Så någon tar alltid någonting. Och ibland tycker jag att min egen är allt för mycket av min lön. Så behålls, jag får aldrig det. Så någon äger alltså en del av det du får. Men det Jesus påstår alltså, när sönerna går fria, de behöver inte betala skatt, 100% tillhör dem. Och det är det som egentligen Jesus är ute efter när han säger, hoppa tillbaka, vi inte kommer så långt ännu predikan. Den Jesus säger, den sonen gör fri, han är verkligen fri. Det betyder att 100% av dig tillhör Jesus. Det finns alltså någonting från himmelen som kan göra dig verkligen fri. Där du inte 80% är fri, inte 90, utan 100% fri. För det är inte frågan om att eventuellt bli fri, utan en befrielse som är fullständig och klar. Och Jesus gör oss fria hela tiden. Problemet är, och då kommer vi in på det nästa då, att då Jesus gör oss fria, då behöver du inte en ny befrielse. Men du behöver ett nytt beroende. Och det är därför, tada, vi har den helige ande. Det finns ingen annan kraft och hjälp som gör dig så beroende av Jesus som den helige ande. Jag trodde det var en pingstkyrka. Men alltså när du får den helige ande, så den gör dig förälskad i Jesus. Den gör dig beroende av Jesus. Den gör dig kapabel att övervinna frestelser, felaktiga tankar, destruktiva beteenden, tror jag. Det är vad den helige ande gör i dig. Det är därför vi tror att det bästa vapnet kommer att landa i om några minuter. Du kan få det att bli döpt i eld. Så att ett beroende från himmelen får byta ut det gamla beroendet i världen. Ett beroende från en last till ett beroende av Jesus. Men om det nu så att Jesus har lovat oss denna befrielse, varför kämpar så många troende, observera troende, med olika laster? Det kan vara porr, alkohol, spel, prylar, likes, nikotin, vrede, avundsjuka, psykisk ohälsa. Det finns en hög mängd av dem. Det finns så många mörka krafter som binder människor idag. Och det smärtar mig. Det smärtar mig. Jag håller på ungefär 20 år med själavård. Och det smärtar mig att uppleva att så många troende syskon känner, och det här är så svårt nästan att säga, att de känner att de går omkring med bojor som de inte vet om de någonsin ska bli befriade från. Det är verkligheten vi har idag. Jag sitter med äldre syskon och yngre syskon och hör att jag med, när jag blev 13 år så blev jag beroende av det där. Och jag har suttit fast i det där sedan dess. Det smärtar mig, för i min värld så det blir en liten sån här konflikt. När jag hör Jesus ord som säger att en son är fri. Och så blir inte folk fria, känner jag ibland. Varför är det så? Och ska det vara så? Och det är det som jag vill använda den sista delen av predikan till. För jag har funnit, jag är en enkel man. Så jag har funnit en enkel bibelvers. Som har hjälpt mig att förstå lite av det här. Som i den här versen har jag funnit tre nycklar som har hjälpt mig. Både att hjälpa andra med Guds hjälp och hjälpa mig själv. Och det första Johannes brev 1:7. Den här borde du kunna utan till, tycker jag. Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra. Och Jesu, hans sons blod, renar oss från all synd. Och jag har tre enkla saker här mot slutet jag vill bara nämna kort. Men jag själv tycker det är ganska dynamit. För det första, så måste vi våga lyfta upp saker i ljuset. Om vi går omkring med hemliga saker. En av mina favoritteologer och författare, så kom det fram här i vintras att han har haft en sidorelation i 10 år. Hur kan det vara så att troende människor lever med så låg moral? Att det finns ett helt dubbelliv som på något sätt pulserar på insidan. Och det ska jag bara säga som tips till yngre. Du vaknar inte en morgon och blir otrogen som en idé. Det börjar med ett litet frö som du tillåter att växa. Och ju längre du låter det vandra i mörkret och inte lyfter upp det ljuset, desto svårare blir det en dag att stoppa den tornadon som du hamnar in i. Kvinnan i den här texten, hon är modig. Hon gör vad du ska göra och du gör. Hon kommer till kyrkan, till synagogan. Hon vågade visa upp sin svaghet. Och jag tror det första steget du och jag behöver göra är att lyfta upp också vår svaghet. Jag har märkt att något av det största hindret i befrielse ligger i att inte vi har berättat det till någon. Och här är en liten sån här pastoral fråga till dig som du skulle kunna skriva en uppsats över om du skrev studenten imorgon. Varför känns du för något som redan är på korset? Varför? Om Jesus sa telestetai, alltså det är fullbordat, då är det där. Din skam, som vi många gånger sjunger om, är på korset. Din befrielse finns vid korset. Men ditt första steg mot befrielse, det är att inte skämmas över vad du är och gör. För du blir inte kristen av vad du gör, utan du blir kristen av vad han har gjort. Och om vi blir kristna över vad han har gjort, ja men då har ju han gjort allt. Och vår uppgift blir ju då att lyfta fram det ljuset. Så att du kan få bli fri. För det är någonting. Ja, men den här dubbellivet, eller det sättet att leva, det är ingen på något sätt immun mot det. Vi läser ju det tidigare Galaterbrevet när Paulus besöker ett ställe där och Petrus kommer ju först att också börja leva lite hycklare. När de frälsade från Jerusalem var borta, då kunde han leva med hedningarna. Men sen när de dök upp, ja, men då vågade inte han längre vara med dem. Alltså alla av oss kan frestas av att leva dubbelliv tills det kommer upp i ljuset. Paulus tog Petrus i ljuset och sa, så där kan du inte leva. Så där kan du inte bete dig, så där kan du inte göra. Jag är tacksam för de profeter, även om många gånger vill ge dem en rak höger, över de som har sagt mig på plats och sagt, så där kan du inte hålla på. Ibland måste vi få hjälp att föra saker upp i ljuset. Men sist och slutligen är det på ditt ansvar. För bara du vet vad som finns i ditt hjärta. Inför korset står vi alla på en och samma linje. Alla lika beroende av hans kors. Ingen är bättre eller sämre. Och jag är fullt medveten om hur tufft det är att berätta om någonting speciellt första gången. Det är inte så att man planerar det absolut roligaste som ska hända en helg. Att ja, nu ska jag berätta om mina hemliga synder åt någon. Jag vet den här kampen, jag vet den här väggen, jag vet den här traumat. Men jag vet också den enorma känslan av befrielse då man för upp saker i ljuset. Speciellt om inte Seiskas reporter, den som lyssnar på dig, utan en förtroendefylld broder eller syster som du kan lita på, som du vet, som inte dömer dig utan för dig till Jesus. Så kära syster, kära broder, upp med dig i ljuset så att Jesu liv kan ännu mer bli ditt liv. Nummer 2. Dela ditt liv med någon. Kvinnan upplevde sin befrielse genom att komma till Jesus. Mycket befrielse och helande kommer genom att någon annan får tillåtelse att bära dig. Jag minns en gång när Herren talade till mig att jag skulle köra till Jakobstad. Och då ska nog Herren tala. Och jag upplevde Gud sa till mig att du ska fara upp och skulle besöka ett sjukhus där en semibekant, ganska nybekant till mig, låg. Och jag körde iväg, fylld av tro, en gammal halvfungerande Mazda 323 från 89. Och jag körde iväg med full tillförsikt att nu ska ju Herren hela den här människan. Så jag far dit, besöker människan som ligger där i sin sjuksäng och så ber jag och far därifrån extremt butter och sur, både på Herren och mest på Herren. Och jag funderar, vad i all sin dag var det slöseri med både bensin, jag studerar då ännu tror jag, eller så var jag fattig, ingenjör, någon av de två. Och så funderar jag, vad i all sin dag får jag upp till Jakobstad och gjorde? Så gick det 5 år. Ibland tar det tydligen 5 år. Det är inte som på Jesus i alla fall, den hela med samarierna, det kom i alla fall en tillbaka ganska snabbt. Men den kvinnan som väntar 5 år. Får ett mejl av personen jag besökte. Och så började hon brev. Jag minns det som väl, jag fick det midsommarveckan 2009. Att tack för att du kom. Mitt liv förvandlades när du var där. Jag tänkte, du kunde ha sagt 5 år tidigare, tänkte för mig själv när jag läste det där. Och du sa en mening till mig som förändrade mitt liv. Och så citerar hon vad jag sa. Och jag tänkte på det där att hur ofta vår befrielse sitter ihop med att någon annan sänd av Herren får tillåtelse att göra någonting i oss. Får bära oss, leda oss, hjälpa oss. Hur det ibland kan ta tid innan vägen till läkedom har vandrat i mål. Men alla som gått i mål är nog tacksamma av att det inte slutade gå mot mål. Inte gav upp, utan höll ut hela vägen. Och för att hålla ut så tror jag att vi är beroende av syskon som kan hjälpa oss att orka vår vandring. Det som jag upplevt har varit en av de mest fungerande hjälpverktygen i mitt resa mot helande. Det har varit mina tårar. Ibland funderar jag, råder det tårförbud i västvärlden? Får man gråta någon mer? Det finns få saker en människa upplever som så pinsamt och där man är så skör och naken som när man gråter. Samtidigt så lovar Bibeln och säger att den som sår med tårar ska skörda med jubel. Gråtande är iväg sina skärvor och jublande så återvänder de. Att det är någonting av Herren skapat vackert, underbart. När vi gråter ut så är det som vår själ helas, sakta men säkert. Varför skäms vi över en gåva som Gud har gett oss? 3. Och sist. Hjälpen kommer från Gud. Och det tycker jag lite så provocerande sagt, men man får ju vara det ibland. Kvinnan blev ju inte hjälpt av att gå till synagogan. Kvinnan blev hjälpt genom ett möte av Jesus. Vi kan ha många människor i våra kyrkor som går vecka ut och vecka in och har en inre hemlig kamp och smärta. Jag tycker det är lite så tragiskt att i den här församlingen här inne där du nu sitter, kanske det sitter just tiotals människor som har en enorm kamp, som är så bundna och fast i olika saker, men får inte uppleva befrielse. Och vad vi då behöver, det är möten med Jesus. Och vi behöver är församlingar som ger dessa människor utrymme för läkedom och befrielse. Ett vanligt fel som människor gör är att vi agerar som lärjungarna gjorde i Johannes 9:2. Då frågade de på ett ställe, Rabbi, vem har syndat så att han föddes blind? Han själv eller hans föräldrar? Vi ska aldrig vara snabba med att peka finger, utan vår uppgift borde vara att peka på Jesus så att de får uppleva honom. Du och din uppgift, om du tycker att du är fri från bojor, hoppas du finns många av oss här. Din primära uppgift på söndagen borde vara att så många av dina medsyskon här inne får möten med Jesus. Det är därför församlingen finns. Ditt primära uppgift varför du kommer hit är ju inte att du ska få en Jesus-upplevelse eller en kick. Det är att du ska hjälpa människor att möta Jesus. Du kan få en kick också om det är det du är ute efter. Vi behöver också inse kraften vi har i bönen. Om vi alla skulle börja be för 10 personer varje dag som är fast i diverse kamper och svårigheter, så tror jag snabbt att många mirakel skulle äga rum. Du kanske känner dig fri och du är en sån här superhjälte i anden. Vi behöver ju sådana också. Tänk om du skulle kunna ta 10 personer med dig i bön. 10 unga, 10 medelålders eller 10 äldre. Som du bara vet att det är den som kämpar. Den där syskonet, det har haft det väl länge jobbigt. Men jag börjar be för den varje dag. Hjälpen kommer från Gud. Till sist, jag brukar alltid säga den 3-4 gånger. En god vän till mig gjorde sin master inom teologi på ett speciellt område. Han undersökte själavården och förbönen. Och till denna masteruppsats så intervjuade han över 50 människor i samband med den här teologiska uppsatsen. Vad han kom fram till är att de flesta troende kämpade med absolut mest. Det var någonting som hette skam. Man skämdes. Man skäms för att man har varit fast i pornografi. Och det är en djävulsk sak, vill jag bara säga till dig. Jag tycker det är en av de krafter som är svåraste för människor idag att bli fria från. Därför vi vänder med Jesus dit. Jag jobbar med drogberoende, heroinmissbrukare. Men jag tycker det här att vara gisslet i porren. Det är någonting extremt tufft. Men Jesus kan och han vill befria också där. Och det leder så mycket skam i ditt liv om vi håller på med det där. Du tror att du är den sämsta av människor. Att om någon visste vad du höll på med skulle ingen vilja vara med dig. Allt detta är fiendens viskningar till dig. Bibeln säger att ingen som tror på honom ska stå där med skam. En bra vers. Din bundenhet tar inte bort din frälsning, men det händer så lätt att den skapar istället fruktan, ångest och rädsla i dig. Paulus säger, ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt måste leva i frukten. De har barnaskapets ande. Det är ganska stor skillnad på de två. Till sist, för tredje och sista gången, säger Jesus, bekymra er inte. Det här är en viktig vers, det vill jag att du ska lyssna på nu. Jag vet att du håller på lite för länge. Jesus säger så här, bekymra er alltså inte för morgondagen. För morgondagen bär sitt eget bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga. Jesus vet att det kan vara tufft i den här världen. Annars skulle inte han säga så där. Hade inte den på skärmen, Mikael. Var dag har nog av sin egen plåga. Det är tufft att leva idag. Men Jesus ger också lösningen. Han säger, kom till mig alla ni som arbetar och är tyngda av bördor. Så ska jag ge er vila. Saltaren säger till sist, smaka och se att Herren är god. Salig är den som flyr till honom. Det vapen vi har, lovar Paulus i 2 Korintherbrevet 10. Det är mäktiga. Och vad gör de? Det vet att många av er kan. Kerstin kan den där versen. de vapen vi har, de bryter ner fästen och tankebyggnader. Det som du behöver få uppleva ännu mera, det är något som bryter ner dina tankebyggnader. Så att du får uppleva Jesus försonande, allsmäktiga kraft över ditt liv. Jag minns en frestelsestund jag hade när jag hade just gift mig och frun for iväg på något team. Och det kom över med en sån frestelsekamp som jag hade upplevt för flera år. Och mitt gamla kött och nuvarande kött, allting ville bara fly iväg till gamla Adam och göra som gamla Adam. Men vad jag gjorde den stunden, det jag ropade högt i den heliga ande i 45 eller närmare en timme. Och så upplevde jag bara det bröts, frestelsen. Och är någonting av det bästa vapnet vi har mot att bryta ner fiendens tankar, de elaka orden, de människor som har talat illa om dig, där du ropar i den heliga ande. Det är därför det är så jättebra att du blir döpt i eld och får uppleva dopet i den heliga ande, får tala nya tungor. För det är ett enormt kraftigt vapen som du har för att vinna mot den här världens viskningar som vill få dig att känna dig så värdelös och dålig och ynklig. Nu ber vi.